förlåtas och förlåta, det verkar vara Jesu huvudfokus i bönen Fader vår. Och därför så ska det bli intressant att i det här programmet försöka packa upp vad just strofen förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss, betyder. Och det här är den sjätte delen i min serie om Fader vår. Och om du inte har hört de tidigare delarna så hittar du dem i Maranata podcast om du letar dig fram till de fem senaste tisdagarna. Men nu börjar vi programmet. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Vi börjar som vanligt med att läsa och be bönen Fader vår från Matteus kapitel 6, vers 9-13. Det står så här: Vår far i himmelen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma, låt din vilja ske på jorden som i himlen. Ge oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. Och det vi alltså ska se lite extra på idag, det är då bönen om förlåtelse för skuld. Och då är det naturligtvis en del som man kan ta tag i den här texten, i den här strofen. Vad är förlåtelse för någonting? Vad är skuld för någonting? Vad menar han med skuld? Menar monetär skuld? Menar någonting annat? Vad är skillnaden på skuld till fadern och skuld till människor? För han säger att förlåt oss våra skulder som vi förlåter den som står i skuld till oss. Och betyder det här att man måste förlåta andra för att kunna bli förlåten själv? Och vi ska börja med en av de här frågorna, nämligen frågan vad är förlåtelse? Och jag måste erkänna att jag tycker att det är en svår fråga. Men jag ska ändå dela några tankar kring det här. Som jag ser det så finns det två dimensioner till frågan om förlåtelse. Den ena handlar om det rent juridiska, rättsliga. Och den andra sidan handlar om det mellanmänskliga. Och ofta så tror jag att vi ser det just på det juridiska, det rättsliga sättet. För juridiskt sett så kan förlåtelse ske bara när en skuld är betalad eller när någon har tagit sitt straff. Alltså när allting är betalat, då finns det inte längre någon anklagelsepunkt mot den personen. Och man kan inte längre straffas för handlingen som man har gjort. I lagens mening så är det som att man inte har begått handlingen. Man ska behandlas som en person som har burit sitt straff. Och naturligtvis med vissa undantag i vårt rättssystem. Om man upprepar en handling så kommer man dömas hårdare. Och om man hamnar i det kriminella registret också, även om man har gjort om man har sonat sin synd eller sonat sitt straff. Men jag använder det här bara som en analogi för den förlåtelse vi får av Gud. För det finns en del av förlåtelsen från Gud som är rent juridisk. Bibeln talar mycket om det här. Aposteln Paulus talar mycket om det. Han säger att om man läser till exempel Romarbrevet så nämns det här gång på gång att när vi syndar så står vi i skuld till Gud. Och det enda straffet som existerar för synd mot Gud, det är döden. Och det är därför som det står just i Romarbrevet att syndens lön är döden. Och det är därför som Jesus behövde dö för våra synder. Det finns alltså inget annat sätt att betala den skulden som vi hade till Gud. Och jag nämnde Romarbrevet här, men Petrus han säger det också väldigt fint i sitt första brev. Där det står i första Petrus brev kapitel 1 vers 18-19 så här: Ni vet ju att det inte var med förgängliga ting som silver eller guld ni blev friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Nej, det var med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Så Petrus säger att den här friköpningen ifrån synden och friköpningen från det här meningslösa livet, det skedde genom Jesu dyrbara blod. Och det var alltså bara Jesu blod eller Jesu liv, för att säga det på ett annat sätt, som kunde betala vår skuld inför Gud. Han bar det straffet som vi skulle ha, och därför så är vi idag förklarade rättfärdiga, som handlar om vår relation till Gud, att vi är oklanderliga inför honom. Det finns inte längre någon juridisk anklagelsepunkt. Och det här är ju välkänd kristen förkunnelse och retorik. Och ibland så säger vi det här med sån självklarhet att jag tror att orden ibland förlorar sin betydelse. Men det är absolut centralt i den kristna läran just det här att Jesus dog för våra synder och att ingen annan kunde ha betalat det som han betalade. Att han är vår frälsare betyder att han har dött för våra synder. Och nu som Jesus har betalat den här skulden så är det som om den aldrig hade funnits. Vi är syndare, det är sant, men vi är frälsta av nåd och därför så är vi heliga inför Gud. Och vi som står under Jesu beskydd, som är, som Filipperbrevet säger, funna i Kristus, inte med vår egen rättfärdighet utan med hans rättfärdighet. Vi som står under Jesu beskydd, vi kommer aldrig nås av domen, därför att domen, den har Jesus redan tagit på sig. Vi är rättfärdiggjorda, vi har frid med Gud. Okej, det är den ena sidan. Men är det den här skulden och den här förlåtelsen som Jesus säger att vi ska be om här? Alltså, här säger han, förlåt oss våra skulder. Det är det han säger att vi ska be. Men skulderna är ju redan förlåtna. Alltså, i Jesus är vi ju förlåtna för vår skuld. Alltså, Jesu blod renar oss från all synd, eller hur? Så är det så att om vi inte konstant ber om förlåtelse för våra synder, så kommer vi förlora vår frälsning? Eller är vår status som frälsta beroende på om vi först och främst förstår att vi har syndat, kommer ihåg att alla synder som vi har syndat och sen bekänner våra synder? För om jag inte förstår att någonting är en synd så kommer jag ju knappast att be om förlåtelse för det. Och om jag inte kommer ihåg att jag har syndat så kan jag ju inte be om förlåtelse. Så frågan är jag då fördömd? Och jag tror inte det, utan som Bibeln säger, Jesu, Guds sons blod renar oss från all synd. Både tidigare synd, synd idag och framtida synd. Han har dött för alltihop. Men det som är tillfället i den här bönen tror jag är en annan dimension av skuld och förlåtelse, som inte handlar om juridiken utan som handlar om relationen till Gud. Det är inte bönen till domaren utan det är bönen till fadern. För när vi syndar, och vi syndar nog ganska ofta, så förstör det vår relation till Gud. Inte så att vi svävar över helvetets avgrund varje gång vi syndar och måste be Gud om förlåtelse för att igen få fast mark under fötterna. Utan i betydelsen att vi gör Gud sorg genom att våra val att inte lita på honom, att gå vår egen väg, att såra våra medmänniskor och göra egot till Gud, eller hur man än vill uttrycka det, det är det vi behöver förlåtelse för. Så förlåtelse handlar inte bara om det rent juridiska, att få beskydd från både hämnd och dom, utan det handlar också framförallt om förhållandet mellan Gud och människa. När jag gör saker som jag vet vanhedrar min far i himlen, som är upproriskt och blasfemiskt, då behöver jag gå till honom och be om förlåtelse. Och om jag ska använda en bild då, så kan vi ju tänka oss så här. Om jag har en enorm skuld till min pappa och så blir jag dragen inför rätta för att jag måste betala de här pengarna, jag måste betala tillbaka min skuld. Och antagligen så handlar det om mer än det också. Men låt oss tänka då, jag har en skuld till min pappa. Låt oss tänka att min bror kommer och han betalar hela min skuld. Jag har många bröder och i det här scenariot så tänker vi oss att de betalar min skuld. Så allt jag har tagit och allt jag eventuellt kommer ta från min far, de täcker alltihop. De går in och garanterar för mig. Då är ju allting frid och fröjd. då finns det ingen skuld, det finns ingenting att anklaga mig för. Men anta att både min bror och min far verkligen vill ha en god relation till mig. Att det är anledningen att de har betalat mina skulder. En sån förlåtelse och en sån betalning av skulden, det kommer ju nödvändigtvis att skapa en stor tacksamhet hos mig. Alltså kärlek förhoppningsvis och en vilja att aldrig göra någonting sånt här igen. Aldrig försätta mig i den situationen. Och så här funkar ju frälsningen också. Jesus betalar skulden vi inte kunde betala. Men så vet vi också att vi fortsätter att synda. Vi fortsätter att göra synd. Och även om Jesus har betalat för vår skuld så är inte problemet bara juridiskt, men det är ett problem mellan personerna. För vi förstör den relationen som vår bror Jesus har betalat ett så enormt högt pris för att upprätta. Och det är här jag tror att bönen Fader vår kommer in. För det här är en bön om att relationen som vi har till Jesus ska hållas vid liv. Att vi inte ska få kalla och hårda hjärtan som inte bryr sig om synden. För det är först när synden inte vållar oss sorg och omvändelse, nöd och bättring, det är då synden är helt livsfarlig. Det är då vi står i fara för att förakta den betalning som Jesus har gjort för vår synd. Och då flyttar vi oss ut ur det förbundet som han har upprättat och därför förlorar den juridiska förlåtelse som vi har i Jesus. Så de här sakerna hänger ihop, men jag tror att det är viktigt att se skillnaden också. Det här som förlåtelse handlar om, tror jag. Som sagt, jag strävar med det här. Jag kämpar med den här frågan hela tiden. Det handlar om frihet ifrån hämnd, frihet ifrån dom. Men det finns också mycket mer att hämta i det. Jesus säger att vi ska be om förlåtelse för våra skulder. Och som du säkert har förstått så ser jag det som ett synonymt begrepp till synd. Alltså det här med skulder, vad är skuld för någonting? Jag tror att det är ett synonymt begrepp till synd och att det inte handlar om framförallt ekonomiska skulder. Och varför tror jag då inte att det handlar om ekonomiska eller liknande skulder? Och för det första så, jag vet inte riktigt hur en ekonomisk skuld till fadern, vad det skulle betyda för någonting. Alltså en sån typ av skuld, hur hamnar man i monetär skuld till Gud? Och för det andra så vet vi att Lukas, han använde ju det här ordet för synd, alltså på grekiska hamartia. När han återger bönen Fader vår i Lukas evangelium så står det förlåt oss vår synd. Och för det tredje så är ordet som Jesus antagligen använde på arameiska, alltså när Jesus talade så talar han arameiska. Det är ett ord som kan översättas med både skuld och synd. Och jag tror att det är lätt även för oss att se för oss hur skuld och synd hänger ihop som begrepp. Men det som är ännu mer viktigt i den här bönen och som Jesus verkar trycka på och som han tycker är huvudpoängen i den här bönen, det är frågan om att förlåta andra deras skulder. Alltså förlåt oss våra skulder så som vi förlåter dem som står i skuld till oss, så säger han att vi ska be. Och sen när bönen tog slut, alltså efter den här bönen då, så fortsätter Jesus med de här orden. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska er himmelske far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er far förlåta era överträdelser. Det här är Matteus kapitel 6 och vers 14-15. Så det här är en otroligt viktig del av Jesu undervisning. Att förlåta som vi har blivit förlåtna. Det finns en liknelse i Matteus kapitel 18, en väldigt känd liknelse där en man har en enorm skuld till en kung. Han är en tjänare och han har en skuld till sin kung som är bara extremt enorm. Men eftersom han inte kan betala så efterskänker kungen hela skulden som den här mannen har. Och så säger Jesus att omedelbart efteråt så går den här mannen ut från kungen och möter en annan man som är skyldig honom pengar. Mycket pengar, det är sant, men inte i närheten av den summan som han själv precis hade blivit eftergiven eller förlåten. Och den här, men ändå så blir den här mannen vansinnig på sin medtjänare och försöker till och med strypa honom innan han kräver att han ska sättas i fängelse tills han har betalat hela sin skuld. Och när kungen får höra det så kräver han att den första tjänaren som han hade förlåtit ändå ska betala hela sin skuld eftersom han inte visade barmhärtighet mot en annan, mot sin medtjänare. Det här, hela den här liknelsen kan du läsa i Matteus kapitel 18. Den är väldigt stark. Men Jesus avslutar med ord som jag tycker knyter an tillbaka till bönen Fader vår. Han säger så här i slutet av liknelsen: så ska också min himmelske far göra med er om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder. Och det här, om man är ärlig med den här texten, så måste man säga att det är en svår text. För det låter bra och det är otroligt lätt att förlåta någon med sina läppar och säga jag förlåter. Men Jesus säger: så ska himmelske far göra med er om ni inte var en av hjärtat förlåter er broder. Och vad betyder det ens? Alltså, om någon har förolämpat mig så kan jag gott förlåta det. Det går bra, jag har inget problem med det. Men vad om någon har misshandlat mig? Vad om det har varit en våldtäkt? Vad om någon har mördat min familj? Vad är det för regler som gäller då? Betyder förlåtelse att man ska säga att det är okej och låtsas som ingenting? Ska en misshandlad fru förlåta sin man och leva vidare i ett våldsamt äktenskap utan att göra någonting med det? Är det det Jesus menar med förlåtelse? Och jag tror att förlåtelse inte handlar om att radera en händelse från sitt medvetande på något slags naivt sätt och säga att det betyder ingenting, det är ingenting. Och sen möjliggör man då för en förövare till exempel att återupprepa sin synd utan några som helst konsekvenser. Och här tror jag att än en gång så kommer skillnaden mellan det juridiska och det relationella in. Man kan hålla någon ansvarig för sina handlingar, att de måste ta konsekvenserna av det de har gjort. Men samtidigt så kan man också förlåta personen. Om någon har varit otrogen mot sin make eller maka så kan upprättelse, nya principer och liknande saker komma på tal för att skapa förutsättningar för en relation parallellt med förlåtelsen. Alltså upprättelse och förlåtelse går hand i hand. Förlåtelse betyder inte att man inte bryr sig. Och det är, däremot så är det en viktig del av just det här att bygga relationen med den som man förlåter. Och som en liten parentes så ska jag bara säga att när jag förberedde det här programmet, jag skrev ner mina tankar först och sen senare så funderade jag lite på det här med det juridiska kontra det relationella, om man kan uttrycka det. Det finns säkert något smartare sätt att uttrycka det här på, men jag tänkte i alla fall på, är det här någonting som, är det här mina fria fantasier? Det här är någonting som jag har kommit på själv och som bara jag har tänkt på. Det är som regel inte ett bra tecken. Men då tog jag bara slog upp i den bibelkommentar som jag hade närmast för ögonblicket och läste den här texten och så vad de hade för kommentarer där. Och det visade sig att de sa nästan precis på det sättet som jag hade som jag har uttryckt det nu. Lite bättre ord, men i alla fall samma tanke. Och sen nästa dag så lyssnade jag på en podcast där en pastor svarade på frågor från sina lyssnare. Och precis den här frågan kom upp: vad är förlåtelse? Varför ska vi be om förlåtelse varje dag om Jesus redan har förlåtit oss? Och han svarade på ungefär samma sätt. Så det är som tur är inte så att jag har kommit på det här förhållandet till förlåtelse själv, utan det verkar som att det är en ganska grundläggande sak i den kristna förståelsen av vad förlåtelse är för någonting. På andra områden så är det ofta en bra grej att vara innovativ, men när det gäller den kristna läran och förkunnelsen så är det som regel säkrast att hålla sig till det som andra har förkunnat förr. Men det var parentesen, tillbaka till den här frågan om förlåtelse. För att om då förlåtelsen som vi får från Gud handlar om relationen till honom, och så förlåtelsen som vi ger till varandra, att den också handlar om att hela den relationen som vi har till varandra, så måste man ju också fråga sig hur förlåter Gud oss? Alltså, på vilken grund blir vi förlåtna? Vad är orsaken? Hur kan han förlåta oss? Och i det sammanhanget så finns det en intressant vers i Efesebrevet i det 4:e kapitlet som säger så här. Det är Efesebrevet 4:31-32, citat: lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förelämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra så som Gud i Kristus har förlåtit er. Slutcitat. Det här är ju samma tanke som det vi läser om i Fader vår. Förlåt varandra som Gud har förlåtit er. Han är vårt exempel i förlåtelse. Men han lägger till en liten information här som är ganska intressant. För han säger: så som Gud i Kristus har förlåtit er. Så Gud har inte bara förlåtit oss för att han kände för det, eller för att han inte tyckte att det vi hade gjort var så illa, eller för att han tyckte att det gått nog lång tid och vi var straffade nog eller sådär. Utan han förlät oss i Kristus. Och vad betyder det? Jo, för det första så vet vi som jag har sagt att Jesus dog för våra synder, och det är därför Gud förlåter oss i Jesus. Det har jag redan talat om. Men Gud förlåter oss i Kristus också i vår dagliga bön om förlåtelse. För det är i Kristus som vi är älskade. Det är i Kristus som vi är förlåtna. Alltså, för att säga det så här: det är Faderns kärlek till Sonen som tar sig uttryck i Guds kärlek till oss. Och det här tror jag är modellen för dig och mig också. Alltså, vi kan förlåta varandra därför att vi är förlåtna i Kristus. Så det är det här överflödet, den här överflödande kärleken, förlåtelsen, nåden och barmhärtigheten som vi har fått, som vi har fått uppleva och som vi har fått ta emot, som gör att vi kan sträcka ut och vidareförmedla den förlåtelsen till andra också. Och jag försöker att låta bli att vara naiv när jag säger det här. Och jag försöker att inte förenkla vad det är vi behöver förlåta. Eller bortse från den här processen som det kan vara i alla led och för alla involverade parter. För att verklig och förvandlande förlåtelse ska kunna ske. Så jag försöker inte att förenkla det här allt för mycket. Men jag tror ändå att det är i Kristus som vi har utgångspunkten för vår förlåtelse. För det finns naturligtvis andra sätt som man kan behandla orätt som sker mot oss. Man kan till exempel välja hämnd. Att man ska hämnas det som har hänt. Man kan välja hat. Att man bär på hat och bitterhet. Man kan välja att distansera sig. Och att inte längre bry sig om sin motpart. Eller den som har gjort fel mot den. Och alla de här reaktionerna och sätten att behandla det är mänskliga, och de är väldigt naturliga reaktioner. Men man kan också välja att förlåta för att man inte längre vill bära på hat och hämndbegär, och heller inte vill vara avskuren från den som har gjort orätt. Och det kan man göra bara för att man vill och är en förlåtande person. Det kan man naturligtvis göra. Ja, men jag vill bara förlåta dig. Jag tycker det känns bättre. Eller man kan göra det för att man tycker att den andra har lidit nog för sin orätt. Eller att man egentligen gillar personen som har gjort orätt, och man värderar sin vänskap högre än den orätt som har gjorts. Allt det här är saker som vem som helst kan göra. Och skillnaden mellan den här typen av förlåtelse och den förlåtelse som en Jesus följare ger är att den som följer Jesus förlåter för Jesus skull. Och då blir det inte tillfälligt och det blir heller inte slumpmässigt, utan då är det en förlåtelse som har en stadig grund och en permanent inverkan. Så till slut, i bönen Fader vår så ligger tyngdpunkten på att bli förlåten och förlåta andra. Det är det här som är det viktiga i det Jesus vill lära oss. Det är enda vägen framåt om en relation ska kunna fungera. Förlåtelse är enda vägen. Naturligtvis så är det inte så enkelt som att uttala ett magiskt "jag förlåter dig" som en slags formel. Och sen så ska alla problemen vara ute ur världen. Men det är heller inte så att vi ska acceptera en situation där vi bär på bitterhet, hat, hämndbegär och så vidare mot våra medmänniskor. Och det är därför som den här bönen i sin enkelhet är en så viktig del av vårt kristna liv. Varje dag så kommer vi till Gud med den här begäran, som också är ett löfte till Gud om att förlåta andra. Fader vår blir en bön som utmanar oss till att bli mer Kristuslika, tänka mer som Gud tänker, älska mer som han älskar, och det är helt enkelt en bön som kan förändra våra liv. Och jag har absolut inte uttömt det otroligt stora och paradoxala och viktiga som finns i den här frågan om förlåtelse, men ändå så hoppas jag att det här korta programmet har varit med på att skapa kanske några tankar hos dig som kan hjälpa dig när du ber bönen Fader vår, eller någon annan personlig bön där du ber Gud om förlåtelse, eller när du tänker på förlåtelse som du längtar efter att få ta emot ifrån Gud, eller som du längtar efter att ge till någon annan. Och nästa gång här i Radio Maranata så ska vi tala om den sista delen i Fader vår, bönen om att bevara sig från frestelse och frälsas ifrån det onda eller den onda. Men tills då så hoppas jag att det här programmet har varit till välsignelse. Gud välsigna dig och på återhörande. Vi ska avsluta med att lyssna på sången "Så helt förlåter Gud" med Kristina Imsen från albumet "Fri och förlåten" som du kan höra på Spotify bland annat. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Det här programmet är sänt i närradio också. Vill du komma i kontakt med Maranata så kan du göra det via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla. Och på återhörande.
Från frälsaren på korsets damm, ljus fall på min dräkt. Då träder syndens fläckar fram, jag blir med röd. Men han som var mot rövan, han tår mig snövigt i sitt ord. Så helt förlåter Gud, så helt förlåter. Min synd låg mellan mig och Gud, så hög som bergets kam, och hindrade mitt böneljud att nå till så helt förlåter Gud. Som molnen flyr för solens sken och ej en sky blir kvar. Och himlen strålar klar och ren där nyss blott höken var. Så klar
förlåt.